Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Maria Duva är kriminologen och författaren som gjort till sitt livskall att rädda så många barn som möjligt från övergrepp, trakasserier, hot och hat. Och man kan minst sagt säga att hon har lyckats. Hennes engagemang brinner och berör via sociala medier, föreläsningar och inte minst hennes böcker som gör succé. Och det har bara nämnt några saker. Maria får dagligen meddelanden från både barn och föräldrar som genom henne fått verktyg till att göra internet till en tryggare plats. Brottsförebyggande är det enda vägen framåt. Förövares efterfrågan på kontakt med barn kommer vidrigt nog aldrig minska. Så vi vuxna måste skydda barnen, säger hon. I sommar släpps hennes nya bok, Värsta bästa hälsan. Och jag spår ännu en succé som gör skillnad. Hur illa är det egentligen med barn och brott på nätet? Hur ser det ut i verkligheten? Hur kan vuxna och barn mötas? Det och mycket mer ska vi grotta ner oss i nu. Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Maria!
Hej! Gud, vilket fint intro!
Vad roligt!
Och helt korrekt också. Ja, men, det brukar inte vara rätt.
Brukar inte vara rätt? Åh, gud vad skönt.
Ja, jag vet. Så att, ja, men det där skriver jag under på faktiskt.
Åh, vad glad jag blir. Vad fint.
Jättekul. Mm.
Och vi konstaterade ju precis att det är... Ja, nästan. För vi träffades en gång tidigare på mitt kontor. Mm, mm. För att vår gemensamma förläggare satt ihop oss och började, ni borde ses och prata.
Just det.
Och då var jag gravid och det här var då alltså över 3 år sedan.
Ja, och åren går så fort, det är så sjukt.
Eller hur? Vad skulle du säga, om du ska plocka så här en eller två saker från de här 3 åren som verkligen har gjort intryck på dig. Om du måste välja en eller två, vad skulle det vara?
Alltså intryck nummer ett är ändå hur enkelt det var att skriva barnbok. Och jag har ju inte gjort det. Vår förläggare hade ju aldrig gjort utan barnbok. Nej. Och Bonnie Fakta, Ester Bonnie, hade ju inte heller gjort det. Och jag tjatade hål i huvudet på dem tills jag fick igenom min vilja. Och så blev den faktiskt rätt läst. Den är ju över 150 000 ex sålda nu.
Fantastiskt.
Och jag får varenda dag, alltså senast i morse, var det mamma som skickade till mig. Hon bara, min son har aldrig läst, men han älskar din bok. Han undrar när nästa kommer. Och då var det så kul att skriva det. Ja, den kommer i juli.
Och det är ju värsta bästa nätet.
Nej, värsta bästa nätet är den vi pratar om som kom då. För,
ja, precis. Ja, men jag menar det. Det är den som det var den första och nu kommer ju värsta bästa hälsan.
Exakt.
Ja, exakt. Mm. Men och, om du ska ta någonting då i ditt privatliv, eller ditt, liksom din person, vad har gjort mest intryck på dig de senaste åren då?
Gud, vad svår fråga. Shit, vad svår. Ja, men att... Ja, jag kan säga faktiskt. Jag har ju en dotter som fyller 13 i september. Ja. Och en son som blir 11 i augusti. Och att det är ju väldigt svårt att, liksom, svårt att vara tonårsförälder eller preteen. Så. Mm. Men ändå vad roligt det. Och jag måste säga att det blir bara bättre. För jag kommer ihåg när min dotter var typ 4-5 månader precis lärt sig att sitta upp. Jag bara, åh, det här måste vara mysigt i tiden någonsin. Ja. Och det blir bara bättre.
Ja.
Alltså det är helt sjukt, en helt annan typ av föräldraskap, en helt annan relation. Och jag älskar att hon fyller 13, jag tycker det är helt fantastiskt.
Vad tycker du är mest utmanande hittills, eftersom hon ska ju precis fylla 13, men med preteens och alla den liksom, och vad som komma skall med det?
Nu har ju vi barn som är extremt trevliga. Alltså, verkligen, alltså, fantastiska, båda två. Och vi har inte haft så mycket liksom, kontroverser hemma. Vi har inte hamnat i situationer som varit så här svinjobbiga. Mm. Inga snatterier. Jag pratade med henne i morse senare, så frågade jag, känner du någon som har liksom, det heter ju inte snatteri längre, det heter ringa stöld. Och då sa hon, nej, jag känner nog ingen som har gjort det och sådär. Så vi pratade ju rätt mycket om allt hela tiden. Och nu igår så la jag upp ett konto på Insta, min Insta, om just de här som säljer droger till barn via Instagram. Och hon bara, vad är det här? Och så hon är ju liksom verkligen ung och juvenil i sinnet. Men alltså det som är svårast ändå, det är det här, när det händer någonting, att hålla sig för skratt. Alltså när det blir så där, liksom man bara, nu, och så min man och jag, vi kan inte titta på varandra, för då bara, och hon blir ju galen och liksom smäller i dörren och så där. Men alltså, ja. Det har ju hänt bara några få gånger, men det är, jag är väldigt, väldigt nöjd med livet precis just nu. Det är jättebra.
Vad fint att höra just i de här tiderna som är så speciella också. Ja. Att, det är så här, att man ändå kan få hitta något positivt som ju alla behöver för att orka med den här speciella tiden.
Ja, och det har jag... Olivias gudmor skriver jag ju också med just nu framöver. Och hon har också så här medvind just nu. Ah. Och jag tror att det är en extremt utmanande tid. Mm. Men om det finns möjlighet att ha sinnesnärvaro och försöka göra det bästa av det, tänka till och fundera, reflektera, skulle jag uppmana alla att göra det. Mm. Man får liksom sätta livet lite på hold, man får sluta med allting. Vi har ju slutat, tyvärr för Sveriges skull och hela världens skull, typ konsumera. Vi har stannat upp och mycket hemma, vi bor ju mitt i skogen, vi har ju rävar och rådjur och allt här i trädgården. Så att alltså det... Man får, det utmanar ju verkligen. Ja. Men det, vi försöker göra det bästa av det.
Men du berättade precis innan att ni gjorde... ni hade en... Vad ska man säga, jag vill inte ens säga det speciell, för att det låter som att det är något annorlunda. Men ett fantastiskt intressant upplägg när era barn var små. Ja. Innan vi går in och pratar om liksom, det som har med ditt yrke att göra. Kan du inte bara berätta lite om hur ni la upp det? Jag tycker det var väldigt
inspirerande. Ja, jag vet. Alltså, jag fick ju barn när jag var 34, så jag tycker att det var rätt sent. Så. Mm. Det var ju inte det, average, så var det inte det. Men då bodde vi inne i stan och jag är ju en husmänniska, jag är uppvuxen på en liten hästgård. Och min man är också uppvuxen i villa. Men alltså, vi ville verkligen inte bo i stan. Det var verkligen det viktigaste för oss. Och då hamnade vi på Ingarö och då köpte vi ett hus som vi hade råd med. Mm. Alltså vi kunde köpa huset och fixa det. Jämfört med att ha en lägenhet inne i stan så får man ju rätt mycket ute på Ingarö, var det världens skillnad i pris. Och då var vi hemma med henne i 2 år. Jag kan inte säga att vi inte arbetade, för det gjorde vi. Min man arbetade och jag arbetade. Vi var hemma typ så här 2,5 dagar i veckan. Men hon gick inte på förskola innan hon fyllde 2. Mm. Och när hon fyllde 2, typ en vecka innan hon skulle fylla 2, så kom lillebror. Och då blev det så att på den tiden så kunde man bara ha typ så här 20 timmar på förskolan då med andra barn. Eller med första barnet fick gå 20 timmar. Så hon var ju hemma i princip i 4 år. Sen efter det så har arbetet gått lite så här omlott. Min man har jobbat, jag har jobbat. Men vi har prioriterat, förut, alltså vi har jobbat när de har varit i skolan. Mm. Alltså så. Men vi har försökt vara hemma rätt mycket. Och vi har byggt hus och vi har startat bolag och skrivit böcker. Böcker skriver man ju, eller jag har ju inget kontor så man skriver det hemma.
Ja.
Och då har vi, ja men vi har, nu när hon fyller 13 snart och han fyller 11, då har vi nästan... Vi har varit hemma nästan hela tiden. Det är så hemskt, men vår dotter har varit ensam hemma i huset kanske typ så här 5 gånger. jag vet.
Men vad brukar du få för respons när ni, när liksom det här kommer på tal så? Vad säger folk?
Nej, men jag tänker att folk gör väldigt olika. Då. Alltså man gör det man kan. Men för vår del, jag hade liksom längtat efter våra barn rätt länge. Och jag ville vara med dem. Och vi har inget dyrt liv. Vi har prioriterat bort alla sina resor och sådana saker. Och fått snarare hjälp av mina föräldrar och min mans föräldrar. Men alltså... Nej, men alltså, för oss har det här funkat. Ja. Jag ska inte tala om för någon annan hur de ska göra. Men för oss har det funkat.
Men känns det som att du lite behöver ursäkta dig när du säger det? Eller är det bara ett så här... Ja, eller en fråga.
Känns nej, men jag tror att det blir lite ursäkta. Sådär... En del kanske inte tycker att det är superhärligt att ha små barn. Och längtar tills de är på dagis. Mm. Och då får väl de göra det, tänker jag. Men jag, tycker, jag brukar inte be om ursäkt för någonting.
Nej.
Om du känner mig. Så, men jag vill inte tala om för någon annan hur de ska göra.
Nej.
Så.
Men skulle du rekommendera om man står inför att så här, hur kan man göra nu när vi ska få barn och så? Hur ska vi lägga upp vårt liv? Är det någonting du skulle rekommendera till andra?
Ja, alltså... Ja, såklart. Anknytning är ju A och O.
Ja.
Alltså, och den är man ju inte klar med. Men för det behöver inte det betyda att anknytning blir så himla mycket bättre bara för att man är hemma. Utan det handlar om hur man är liksom, i relationen. Anknytningen idag säger ju barnmorskor på BVC med små barn att anknytningen har konkurrens med skärmar. Mm. Ett barn som gråter på BVC idag finns det tendens att många föräldrar tröstar inte på samma sätt som man tröstade innan skärmar. Alltså, då tröstade man ju med sig själv, höll jag på att säga. Men idag så är det väldigt många på BVC som ser hur föräldrar spontant direkt omgående sätter en skärm i händerna på barn.
Men gud.
Ja, en telefon eller en padda.
För att de ska vara tysta.
Ja, eller så pinnar ro.
Ja.
Och jag tänker så himla mycket på det just nu, det här med situationen vi är i med corona. Jag har ju suttit i många så här Zoom, Teams, alltså meetmöten. Och jag hade ett större möte och då var det en fantastisk kvinna som du borde ha här, tycker jag.
Ja.
Ida Östensson. Hon hade haft, vad var det hon sa, 5-6 Zoom-möten på en dag. Och hon bara, jag är helt deprimerad.
Ja.
För man blir så, det är så platt. Du och jag, vi sitter och bekräftar varandra här nu. Jag ser att du nickar, jag ser att du stämmer in, du ler, dina ögon är med mig. Alltså det blir ju inte det när man har de här digitala mötena. Det är skitbra lösning. Alltså, men det är inte allt. Det kan inte ersätta.
Nej.
Och jag, det som stör mig mest, som jag har svårast för, det är att det är helt utebliven ögonkontakt.
Mm.
Jag är så svårt för det. Alltså.
Ja, men och det blir, jag tycker bara sen, alla gillar ju inte den fysiska kontakten, alltså man, att vi har en kultur av att vara ganska kramiga med folk vi inte känner. Nej. Eller man träffas två gånger så kramas man och så.
Ja.
Alla gillar ju inte det, men jag är en ganska fysisk person, så att jag tycker att det är ganska härligt. Och jag har märkt att för mig så känner jag ett, det är svårare att känna den här närkontakten när man träffar någon, som du, nu när vi kom in, hälsade och började, jag vill ju krama dig för att känna att jag connectar med dig, sen är ju det också såklart, jag är full respekt för att alla inte är så kramiga. Men jag kan också tycka att det blir en distans i det personliga mötet,
tänker,
också lite grann. Sjukt bra,
ja, sjukt bra reflektion. Men jag har ju jobbat, du vet, i stödsamtal med barn som är utsatta för brott och barn som har begått brott och barn som har bevittnat. Och då kan ju inte jag utgå från att jag är kramig.
Nej.
Och därför så brukar jag, du kommer kunna lära dig rätt mycket nu. Alla behöver lära sig. Alltså det här med att man typ visar att man vill kramas.
Precis.
Och så bara, hej, du vet så. Och så kan man vänta där i några sekunder. Det är inte som att man missar en high five som kan bli så här asstelt. Utan det här är liksom att man får ändå ögonkontakt, så får de välja.
Ja.
Och när jag hade avslutat samtal med dem och man skulle säga hej då, kan det också bli så här stel situation.
Ja.
Och då kunde jag säga så här, nu känns det som att jag skulle vilja krama dig.
Precis.
Ja, och de bara, fast du får välja, säga. Och då är det några som bara, nej fan, du där, hej då, du vet så.
Ja.
Och man får verkligen, det blir ändå ett lite mer respektfullt avstämmande nu, tycker jag.
Ja.
Men vad jag skulle säga, det här med skärmen och platt, jag tror att det här med interagerandet och barn, det är ju vissa, en annan kvinna du skulle ha här, Sissela Nutley, hjärnforskare som är med i min värsta bästa hälsan, och jag har ju hört henne 1000 gånger nu, och det är just det här med att hjärnan är ju öppen i vissa fönster under utvecklingen, och det här med speglingsneuron, att man liksom, att man också tolkar den känslan jag har, att den ska samstämma med omgivningens ansiktsuttryck och läsa av och koda in. mimik och du vet man härmar, du vet, med tungan och allt det här med munnen, men det är så mycket annat små, så subtila nyanser i människans uttryck som går förlorat i en skärm.
Ja, såklart.
Så att jag, ja, det är en utmaning. Jag önskar att vi inte går tillbaka till det som var innan. Jag kan ju inte vara, jag är ju inte en av dem som säger att jag vill ha det som vanligt igen. För jag vill inte ha det som vanligt. Jag vill att man ska gå vidare.
Berätta hur du vill. Vad är det som gör att du inte vill att det ska bli som vanligt?
Jag tycker inte att det funkar så bra innan.
Nej.
Nej.
Hur då?
Nej, men tittar man på miljön. Så miljön älskade ju corona. Kan man säga. Alltså de här bilderna som de har tagit. Typ över Delhi, Peking. Alltså det är ju otroligt alltså. Ja. Så också tänker jag att vi behöver ha en extrem diskussion kring det här med köttproduktion.
Mm.
Och äta djur, vilka djur och hur. Det känns ju som att det råder ohälsa kring såna här vad ska man säga, djurmarknad. Jag har ju varit på sån själv i Indonesien. Inte med döda djur, men alltså levande djur. Och det är en annan djurhållning, kan man säga.
Ja.
Jag ska inte värdera det, men det är en annan djurhållning. Vi äter ju mest ekologiskt kött och all mat hemma. Vi äter inte griskött och inte så mycket rött kött heller. Men ja, tänka till kring det där. Alltså på riktigt.
Och om man inte känner till det du gör sedan innan i ditt arbete, man kanske har hört talas om Maria Duva, kriminologen, eller läst någon av dina böcker, man kanske inte säger, men vad är det som är det viktigaste? Om du ska säga hisspitcha ditt engagemang, hur låter det då?
Ja, i några få ord.
Ja.
Det som är det viktigaste
eller
för
paketera
vuxna.
Eller paketera,
ja. Alltså det som är grejen, det är att vi, egentligen, det är att prata. Få igång ett samtal. Är det svårt att få igång ett samtal, så kanske man måste ändra sitt sätt att prata. Miljön man pratar i. Hur man pratar. Vem det är också. För att barn är mitt fokus, såklart. De som ansvarar för barn, det är vuxna. Skoltid så är det skolan som ansvarar. Eller inte ytterst, det är alltid vårdnadshavaren såklart. Men i alla fall när de är i skolans omsorg. Men att man pratar om det som händer i barns liv. Jag kan tycka att det är att undanhålla livsviktig information om man inte pratar om det som barn håller på med. Det kan kännas jättesvårt att lära sig alla sociala medier som barnen använder. Men de är utformade av vuxna och de är ju, kan jag lära mig så kan ju någon annan vuxen lära sig. Jag fyller liksom 47 år nu och är uppvuxen med, alltså, så här, med telefon som man slog med siffra som man slog fel på sista, fick man börja från början. Så att, nej men det, jag kan tycka att föräldrar inte tar ansvar. Och sen så är det också så att alla föräldrar kanske inte kan ta ansvar eller ska ta ansvar. Då måste det finnas andra vuxna runt omkring. Barn lämnas alldeles för själva och oförberedda. Men också, jag tänker på en mamma som jag försöker hjälpa precis just nu. Hon var helt knäckt. Hon skrev till mig och sa att jag har ju varit på dina föreläsningar. Jag har ju pratat med min dotter. Hon vet ju det här. Vi har ju skrivit, vi har ju liksom läst dina böcker. Vi har gjort allting. Vi har pratat om det i skolan. Ändå händer det. Hon kom i kontakt med någon som frågade om bilder. Hon är 12, skickar bilder, filmar sitt underliv, skickade.
Oh.
Ja, så att, menar, och hon, då blir det ännu svårare på något sätt. För då har ju också barnet gjort någonting som barnet är förberett på att de inte ska göra.
Oh.
Men jag tänker att, alltså, det har ju hänt genom hela världshistorien att barn har gjort saker som vi har sagt att de inte ska göra.
Mm.
Gå ut på en is, hoppa på, liksom, ja, men från hustak trilla ner, göra grejer som vi har varnat för. Och det handlar väl snarare om då hur den familjen ska gå vidare egentligen. Och då måste man ju kunna prata om det.
Fy fan alltså.
Ja.
Ja. Och om man då sitter och lyssnar på det här så känner man så här, okej, men jag vill så desperat ta ansvar. Men
ja.
hur tar man ansvar? Hur ser det ansvaret ut? Vad kan jag göra? Vad är så här, grunden som förälder med barn som är på internet?
Ja, alltså så här är det ju, att det går ju att skydda på internet. Alltså små barn. Internetstiftelsen håller på med rapporter hela tiden, Statens medieråd. Och det är ju någonstans att spädbarn använder internet frekvent idag. Så kan man säga. Hur frekvent, det vet ju bara den som har ett spädbarn.
Ja.
Spädbarn är ju tills man är 1 år. Försökte förklara för min son igår. Han bara, shit vad coolt, jag visste inte det.
Ja.
Men då, alltså att man... att man faktiskt är medveten om vad ens barn kan mötas av. Är det YouTube så kan man ju ställa in filtreringar där. Mm. Och det är alltid så himla enkelt att säga sådana saker när man har ett barn, eller äldsta barnet. För då kunde man säga, mitt barn ska inte äta godis och mitt barn ska inte göra det där. Är det så att du... Att man kanske har fyra barn i en familj, eller att man skiljer sig, träffar nytt och den andra partnern med sig äldre barn in. Mm. Då påverkar det ju hela familjekonstellationen och alla för detta regler. Det är ju verkligen så. Och då ska det här liksom mötas. Men det är enklast såklart om man har ett visst skydd och medveten om vad ens barn möts av. Och vad egentligen som finns på YouTube. För YouTube blir ju tidigt en barnvakt. Det finns ju säkra spel, men det är ju alltid när det finns en chatt som det blir en tunn is. Jag vet inte om du spelar Word Feud, men...
Nej. Ja, jag har gjort mig inte nu.
Nej, och då är det rätt stor skillnad på att spela med random opponent en tisdag förmiddag eller en fredagkväll på chatten. Det finns ju ett konto på Instagram som heter Word Feud Snubbar som man kan kolla på. Mm. Och då är det verkligen de här... De är ute och fiskar och raggar.
De är ute överallt.
Ja, precis överallt faktiskt. Men det här senaste stora ärendet som vi hade här nu i Sverige som pågick, förhandlingen pågick ju mer än ett halvår. Det var ju en man. Vi har ju män dömda i Sverige generellt för sexualbrott mot barn, ifall det är på nätet eller inte. Nu kan jag inte siffrorna exakt i huvudet, men 2019 så tittar man på vilka då som påbörjade sina fängelsevistelser. Mm. Och då var det typ 398 män tror jag, eller 390 män och 5 kvinnor. Dömda för sexualbrott mot barn. Och det där kan man också orda om i all evighet, men just det här med att alltså, kvinnor kanske inte har uppmärksammats på samma sätt, men på nätet så är det faktiskt ingen större skillnad. För där gör ju inte polisen någon skillnad på ifall det är, det vet man ju inte vad det är för kön på den personen som har utsatt genom en kontot. Den här mannen från Hammarby Sjöstad.
Nej.
Jo.
Ja, åh fy fan. Jag undrar om jag läser det. Ja, det är ju där jag bor.
Ja, född 1978. Han dömdes till 4 års påföljd. Det är tredje gången han kommer sitta i fängelse. För brott mot totalt 83 barn. Och de var åldern 7-13 år. Och de har ju hängt på ett renodlat barnspel. Och faktiskt ett renodlat flickspel. Svenskt spel.
Häst.
Ja. Star Stable. Farsor från Värmdö som drog igång för många år sedan. Enormt spel. Hur många miljoner spelare som helst över hela världen. Skitroligt spel. Så de här barnen har då kommit i kontakt med någon som de utgår från att det är en flicka i samma ålder. Typ.
Såklart.
Såklart, eller hur? Mm. Den här personen har haft 14 olika konton. Och då tänker många som är shit att inte Star Stable har tagit ansvar för det. Men jag vet inte hur många konton du har på Instagram. Hur många har du glömt inloggen till?
Två just nu.
Ah, okej, du ser. Ja. Har du avslutat de gamla?
Nej, jag har två aktiva. Ah, men, jag har ett med hyperkonto för en kompis. Ah. Den är ju där bara.
Ja, exakt. Och jag tror att jag har glömt inloggen till kanske 2 eller 3 konton.
Ja.
Så 14, det är inte ring the alarm, tycker inte jag. Det är inte jättekonstigt. Barn har många konton som de har glömt inloggen till. Men den här personen har ju hängt på Star Stable och inte gjort det som många andra förövare gör. De brukar fråga ifall barnet har sociala medier. Ja. För alla dessa spelbolag, jag tycker faktiskt att de tar ansvar. Jag vet att de får sjukt mycket kritik, men de kan inte ta för mycket ansvar heller, för då blir det inte kul för barnet att spela. Mm. Så det är jättesvår balansgång det där. Men de har ju då en chatt och då kan man inte skicka bilder och filmer. Så den här personen har ju i princip nöjt sig med att bara skriva sexuellt med barnen. Men ändå är det uppe på en nivå av våldtäkt mot barn. För i texten har han förmått barnen att leta upp, han har letat efter barn som har husdjur. Och få dem att ha sexuellt, jag vet inte vad man ska säga, det blir ju våldtäktsrubricering, ofredande brott, allting sexuellt ofredande med husdjur.
Nej men gud!
Och det här är sånt som pågår i realtid. Alltså på riktigt i realtid. En pappa var på min föreläsning och han sa, tack snälla Maria, men jag hade behövt vara här för 2 år sedan. För min dotter är en av målsägarna. 8 år gammal.
Herregud. Åh gud, man mår så dåligt.
Ja, och det där tänker jag, skulle folk i allmänhet läsa den här domen? För det går ju bara att kalla ut det från Stockholms tingsrätt. Det är ju inga problem. Då skulle folk få en bild. Fast man vill ju ändå inte att det ska hända ens barn. Men det kan hända alla barn.
Mm.
Och det är faktiskt barn sjukt medvetna om idag på ett helt annat sätt. För bara för några år sedan så trodde de att men det är bara flickor. Det är bara, och det är ju inte så. Och då kan man lyssna på... Sveriges Radio har gjort en dokumentärserie som heter Gamer som är skitbra. Jag rekommenderar verkligen alla att lyssna på den.
Mm.
Men det var precis som att det var en visst udda barn. Och jag kan säga att så är det inte. Det kan hända barn som har föräldrar som är hjärnkirurger, som är trädgårdsmästare, barn som äter ekologisk mat och spelar hur mycket fotboll som helst. Det finns ingenting som kan skydda barn förutom ett medvetande om att det kan ske och hur de kan vara smarta och noggranna. Och jag tänker brottsförebyggande arbete har ju ingen någonting att förlora på.
Nej.
Det finns en podd som heter Över min döda kropp som är jättebra, Lena och Anna.
Mm.
Och de säger också så här att, för de pratar mycket om det här att man ska vara förberedd, för de är poliser. Att man ska vara förberedd, för då funkar man så mycket bättre. Och jag tycker också det, att barn har rätt att vara förberedda, precis som i trafik och simma. Och att vi lär dem successivt att hantera det själva, åldersanpassat. Men nätet på något sätt vis, det har blivit som att man bara låter dem vara där. Man använder det som en barnvakt typ. Mamma ska träna lite nu.
Man är alldeles för naiv.
Ja, och... Sen tror jag att många, nej det händer inte mitt barn det där, man har läst om, man inte riktigt vet, man vill inte ta till sig av det. Och sen finns det de som tycker att jag är alarmist. Alltså på riktigt. Och bara, det är inte så. Och man bara, men alltså...
Men hur kan man veta det? Hur
titta
kan
bara man säga baklänges på, nej jag vet, titta baklänges på fakta. Vi har ett sånt här åtal ungefär i månaden i Sverige. En dom i månaden på brott mot barn på nätet. Och det är alldeles för många hela tiden.
Och du sa att han blir, alltså åker in i fängelse för tredje gången.
Ja, jag vet.
Och hur länge har han då sett att det är inne innan?
Vet men det du? Blir ju inte så. Det är ju inte så högt straffvärde på det här.
Nej.
Alltså...
Det är ju det.
Ja, det mäts efter hur... Och sen så, jag vet inte om man ska kunna vårda honom i fängelse heller. För han verkar ju bli återfallsförbrytare. Han är väldigt brottsaktiv. Han drog igång med det här direkt efter att han hade... kommit ut från senaste vistelsen, då började han ju leta efter barn direkt igen på nätet.
Och det var samma brott han var skyldig till innan?
Ja, på en annan arena. Han har använt just ofta barnspel med en chatt. Det är dit han söker sig. Så jag kan ju tycka att barn vill ju spela. Alltså de älskar ju. Och alltså, man kan ju verkligen lära känna sina absolut bästa kompisar.
Mm.
Och man kan ju lära känna sin kärlek. Jag brukar också fråga när jag föreläser. För det är ju från årskurs 3 jag föreläser uppåt. Och så sitter lärarna där och alla som är vuxna som är med. För jag vill alltid ha med så många vuxna som möjligt. Alla fritids, alla kuratorer och alla ska vara med. Rektorn allihopa. Och så brukar jag fråga så här, okej, alla vuxna här inne. Nu ska vi se vilket av er har varit på dejt med en främmande person på nätet.
Ja.
Och så får man räcka upp handen. Och de, alla barn bara, va? Du vet så här, bara, har rektor varit på dejt med en främmande person på nätet? Men gud!
Ja.
Och så brukar jag fråga någon så här, hur gick det för dig? Hur gick det för dig? Och då gick sådär. Och här för inte alls så länge sedan så var det en lärare. Hon bara, det vet ju ni, sa hon till sina elever. Ni vet ju hur det gick för mig. Jag är ju gift, jag är ju gravid.
Ja.
Med en polis som jag träffar på nätet. Mm. För det behöver ju inte vara dåligt överhuvudtaget. Och många barn säger så här, mina föräldrar har träffats på nätet.
Ja.
Alltså det är inte dåligt, utan det är det att när det känns fel så är det ofta fel.
Mm.
Det som är obehagligast, nu kommer du få så mycket sanningar så att du kommer må dåligt över det här med det, mamma till Edith.
Ja, jo, men det gör ju absolut. Ja. Fy fan.
Men jag tänker på så här. Vi säger att du och jag skriver lite.
Ja.
Bara lite så, hej, 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 hej. Och så svarar vi, hej, hej. Och så kanske vi inte kommer längre den dagen. Dagen därpå så skriver jag till dig och säger så här. Skicka en bild på din rumpa. Och du bara, nej, verkligen inte.
Mm.
Då skickar jag en skärmdump på din Snapchat-karta där ringat in ditt hus eller ditt barns dagis. Där jag säger så här, skicka en skärmbild när du är naken, annars kommer jag hem till dig. När du är 8 år.
Mm.
För föräldrar tänker inte på det här med så här, vadå spökläge på Snapchat-kartan? Vadå ställa in Snapchat-kartan så att man bara visar var man är för sina bästa kompisar? Alltså, det är sjukt läskigt. Det var en kille i sexan. Han bara, jag spelar as mycket med en kille på Fortnite. Vi var jättebra kompisar. Och så frågade han ifall jag kunde adda honom på Snap. Och det första han skickade var en skärmdump på mitt hus på Snapchat-kartan. Han bara, det var skitläskigt alltså. Fan, jag blev livrädd. Just det med att adda vem som helst. Alltså, jag har ju jobbat så pass länge så jag vet att alla barn kommer inte hamna i det här. Det är så.
Mm.
Däremot så är det alldeles för ofta som barn hamnar där. Alltså det som är kritiska lägen för ett barn, uttråkade barn.
Mm.
Riktigt, riktigt uttråkade barn. Vad gör ett uttråkat barn? Så.
Mm.
Ensamma, ofrivillig ensamhet, upplevd ensamhet. Man kanske inte alls är ensam. Men när man, hur ska man säga, när man sitter med sociala medier, man kanske är sjuk. Och så ser man på sociala medier hur roligt alla andra har det. Hur härligt alla andra har det. De postar bilder, så här. Det kan ju bli upplevd ensamhet för även en 47-årig kvinna liksom, som inte är med i alla sammanhang.
Ja.
Och sen också det här med bekräftelse. Bekräftelse har ju alla olika behov av. Men de tre gemensamt, uttråkade, behov av bekräftelse och upplevd ensamhet. Du kanske börjar skriva med en främmande person. Mm. Du kanske gör saker som du hade sagt att du inte skulle göra. Du kanske berättar saker. Alltså, den här groomingprocessen som många efterfrågar, den kunde ju vara lång för. Idag kan den gå rätt snabbt alltså. För barn addar väldigt tidigt helt främmande personer.
Fy fan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mm. Men det gjorde väl, jag vet inte, hur gammal är du?
32.
Ja, och jag är ju jättemycket, jag är 15 år äldre än du. Men jag tänker på när vi var små, vi cyklade ner till en telefonkiosk i byn där jag kommer ifrån. Och så ringde vi till Etalinjen. Och vi kunde stå och göra det i all evighet för att det blev liksom fel på den telefonen. Så att den lämnade tillbaka de här 2 kronorna hela tiden. Men det så var så sjukt spännande och roligt och härligt och fantastiskt. Man bara, hör på att dö, man står med blossande kinder och sådär. Men vi kunde bara lägga på luren.
Ja.
Det fanns liksom ingenting som kunde spåras till oss överhuvudtaget.
Nej.
Ingenting.
Sen kunde du cykla hem igen.
Och bara, oh my god, vad hände liksom? Det där berättade inte vi för våra föräldrar. De hade ingen, jag tror inte mina föräldrar hade en aning om att vi cyklade ner dit. Mm. Överhuvudtaget.
Nej.
Så det här, barn har ju rätt till att utforska. Barn har rätt till sin integritet. Men de ska veta om att det här kan hända.
Mm.
Och vad de kan göra ifall det händer. Så jag fick ju frågan senast igår när jag körde ett webbinar. Har sexualbrotten mot barn ökat? I don't know, sa jag då. Jag vet inte. Eller också är det att det faktiskt anmäls på ett annat sätt. Mm. Att barn på något sätt och vis vet sina rättigheter och vågar berätta. Det kanske är ett önsketänkande. Men vissa tror jag i alla fall är mer medvetna idag än vad de bara var för 5-6 år sedan. För jag tänker Lilla Aktuellt. Jag ska spela in för dem på måndag. De tar de här ämnena en gång i kvartalet, minst.
Mm.
Så jag tror att barn är mer skyddade.
Alltså, ja, nej, men jag vet, det är ju ett uppvaknande varje gång. Jag följer ju ändå aktivt dig på Instagram och läser nästan allt du postar. Ändå så, när man sitter så här och lyssnar så blir man så här... Ja, fy fan. Man har ingen aning om någonting.
Nej.
Och man sitter och läser lite så här... Ja, jag vet inte ens vad man ska beskriva. Man blir ju... Alltså, det är en massa olika känslor.
Ja,
kommer.
Gud ja.
Men vad är liksom det... Hur, om man känner så här... Jag har barn där hemma... Och jag kan inte prata med dem. Jag vet inte hur jag ska göra. Nej. Hur ska man liksom... Man kanske har en 6, 8, 14-åring. Och de vill inte prata med mig.
Vill du höra?
Ja.
Jag har... Alltså så många tricks.
Ja,
ja,
ge oss.
Och det var så coolt. Jag kommer aldrig glömma det här morsan. Det var på Katarina Södra, mitt inne vid Nytorget. Och sen så stod hon utanför efter föreläsningen med sin väninna. Och så gjorde vi sällskap till bilen. Så sa hon så här, du ska veta en grej. Jag har en dotter som är som muren. Alltså hon säger inte ett pip. Och jag vet att jag behöver prata med henne. Och så... Hon visste att dottern ville ha en vlogg, du vet, så här, på typ YouTube eller vart man ville ha den någonstans. Och då sa mamma så här, jag tänkte till sin dotter, sa hon så här, tänkte vi skulle kunna öva på ifall du ska ha en vlogg. Och dottern bara, va? Alltså sneglar på mamma så här, bara, vadå? Tycker du att jag ska ha en vlogg? Fast hon blev så här sjukt glad för att hon kunde inte visa det. Mm. Snacka om så här riktigt teenager liksom, på riktigt. Mm. Ja. Så mamma bara, nej men jag tänker så här, vad har du för tanke liksom så? Det var ju väldigt mycket mamma som pratade. Och vad har du för tanke om, vad vill du ha för content? Vad vill du liksom göra med din vlogg och så där? Och det landade i att de i mörkret när flickan skulle gå och lägga sig, då fick mamman typ sitta på golvet inne i flickans rum och då fick de öva på att ha en vlogg. Så det var när de var i karaktär, när flickan då skulle vara typ sin karaktär, att vara den som höll i en vlogg. Hello, välkommen till min vlogg, du vet så. Och mamma fick vara olika specialister. Ena gången fick hon vara barnmorska på ungdomsmottagningen. Andra gången fick hon vara en kurator. När de fick vara i karaktär, då de kunde ha de här viktiga snacken. Det var så sjukt coolt. Ja.
Fasen,
ja.
Bra.
Så jäkla häftigt.
Jäklar, man får hitta sina sätt.
Jag vet. Och en annan tjej som jag jobbade med rätt länge. Jag ska inte berätta för dig vad hon var utsatt för. Men hon i alla fall hade sjukt svårt att prata. Alltså så vansinnigt svårt. Mm. Så det enda vi kunde göra, det var att hon ringde till mig. Och så kunde hon säga så här, ska vi ta en promenad? Jag bara, ja. Och tar du med dig hunden eller? Jag bara, ja. För då hade jag hund. Och då kunde vi ta promenader lite så här i skymning. Vi började gå när det höll på att bli mörkt och så blev det mörkt. För då såg jag inte ifall hon rådnade eller grät.
Mm.
Och vi gick bredvid varandra och vi gick alltid där hon typ kände sig hemma. Och så hade vi med hund som kunde vara lite avledande och grejer.
Mm.
Så alltså, hitta sättet att prata tror jag. Mm. Och låta barnet vara experten. Kanske också typ så här, det som jag gör med mina böcker, jag försöker göra allting jag gör, varenda inlägg på Instagram, allting jag försöker göra det är att få det som en samtalsstart, som en reason to speak.
Mm.
Att man bara, shit, vet du, jag läste eller jag hör den här boken eller jag hörde på radion, att man liksom pratar om någon annan istället.
Just det.
För många barn som jag har direkt kontakt med, de brukar säga att det var så himla skönt att höra att det inte bara var jag.
Mm.
Jag bara, du, det är inte bara du kan jag säga.
Nej.
Inte bara. För många barn tycker att de är så korkade, har varit blåsta som har gått på det här. Jag visste ju om det här egentligen. De känner sig lurade.
Man lägger skulden på sig själv.
Alltid.
Ja.
Alltid.
Skam.
Ja, och det är ju ingen bra samtalsstart.
Nej.
Herregud, då ska man göra mig nästan vad som helst själv också för att slippa prata om det eller ens tänka på det.
Mm.
Nej, men det går ju. Man får kanske verkligen anstränga sig. Kanske typ rensa i en garderob. Rensa ett förråd. Sortera gamla barnböcker, leksaker. Sortera, städa, göra vad som helst.
Mm.
Men jag tror också på verkligen att spela spel som en barnspelare. Använda sociala medier. Använda Snapchat. Du kanske inte använder det till liksom... på samma nivå som de gör såklart, men för att ta ett hum ungefär om det funkar. TikTok, jag menar, det har ju verkligen exploderat under corona. Varenda vuxen har börjat använda TikTok, så därför kommer ju barn sluta snart. Nu kommer ju Reels för oss, vet du det?
Nej.
Reels är ju Instagrams eget TikTok.
Aha.
För du vet att deras stories kommer från Snapchat.
Ja, exakt. Ja,
och live skulle ersätta YouTube.
Just
alltså det var det som tanken med deras Insta IGTV, du vet det här, Instagram TV. Mm. Att det skulle bli det nya YouTube. Det har väl inte riktigt blivit det liksom. Nej. YouTube är ju fortfarande väldigt populärt. Ja. Men nu kommer Reels.
Oh, wow.
Vi får se. TikTok har ju verkligen slagit över hela världen nu under corona. Alltså, bara de senaste två månaderna.
Mm.
Och då min dotter, hon bara, jag vet, jag tycker det är så töntigt. De är så dåliga. Jag bara, ja, I know.
Men en annan grej som jag har tänkt på. För jag såg, jag vet att du tog upp för något år sedan så postade du en bild när en av våra absolut största influencers la ut en bild på sitt barn naket eller liksom avklätt. Och sen så nu så såg jag under karantän de här artisterna, amerikanska artisterna, Legend, John Legend och hans fru Chrissy, eller vad hon heter. Och jag tror att hon har 48 miljoner följare.
Mm.
Och hon la ut en bild på sin son i badet. Man såg inte riktigt könet, men han var helt avklädd och satt i barnet, eller i badet, och man såg ju, det var ju inte så långt ifrån. Och ibland så hör jag folk som är så här, men vadå, jag vill bara lägga upp en bild på mina barnbarn, det är så mysigt, när de är nakna då, eller avklädda. Kan du bara, en gång för alla, varför ska man inte posta bilder på avklädda barn på internet?
Ja. Vi börjar med samtycke. För man kan alltid utgå ifrån samtycke, tycker jag. Har det här barnet samtyckt till bilderna? Svar nej, såklart. Jag brukar fråga barn så här. Ifall de går in på sina föräldrars konton och tittar på den bilden som har fått flest likes, mest kommentarer, flest kommentarer. Då vet ju barnet direkt vilken bild det är. Det är ett bild på ett barn.
Ja.
När föräldrar törstar efter uppmärksamhet, vill ha likes, vill ha bekräftelse. Då lägger man upp ett bild på sitt barn. Alltså det är alltid så, ofta på barnets bekostnad. Och då brukar jag fråga så här, vilken bild är det hos föräldrar som får flest likes? Och det är barnet. Och vilken typ av barnbild, vet du vad de säger?
Nej.
Ofta de är sjuka. Det var en kille, 12 år gammal, som går fram till mig efteråt och sa så här, vet du vad, jag fick inte ha sociala medier. De sa att inte jag kunde veta hur man skulle hantera det. Nu när jag har det så gick jag in på min mammas konto och hittade hennes mest likade bild. Det var en bild på mig när jag ligger och sover på soffan. Och mamman har skrivit i caption, lilla älsklingen, äntligen somnat. 40 graders feber hela natten, hon har kräkits. Hashtag vabba, hashtag vobba. Tänk ifall sonen lagt ut samma bild på sin mamma. Mamma kräker till hela natten. Här ligger vi. Så att så barn blir ju ofta kränkta av sina egna föräldrar. När det kommer just till bilder. För många bilder som föräldrar lägger ut. Jag tänker att John Legend då. Jag känner inte honom. I don't know. Alltså jag ska inte bli med honom. För det finns ju hur många som helst som streamar sina egna förlossningar och allt det här. Alltså jag tänker på. Skulle han gilla att någon annan vuxen la upp den nakenbilden på sitt barn?
Mm.
För det är egentligen skitsamma. Fokuset blir ju på barnet. Skulle de vilja att... Varför måste man visa upp sitt barn naket? Jag vet ju att det finns jättemånga som gör det hela, envisas med det. Och då ska jag ta ett case som pågår precis just nu. Det är den här målsägaren har polisen lagt ner utredningen emot. Så, alltså... Det avser inte dem längre, men utredningen pågår. Det kommer förmodligen bli fällande dom, det tror jag. En pappa blir uppringd. Kom, säger polisen. Du ska på vittnesförhör. Och han bara, men jag har inte tid. Alltså fatta, det är kaos på jobbet. Jag är ensam, vi brukar vara fem. De bara, du måste komma. Han bara, men är det vittnesförhör? Ta det på telefon. Hur allvarligt kan det vara? Gäller mina barn, eller? Och de bara, ja. Han åker in. Han får på två A4-papper, identifiera bilderna på... Han vet inte hur bilderna ser ut. Han tittar, de blir upp och nedvända på bordet framför honom med polisen. Polisen säger identifiera. De vänder på papperna och det är bilder på hans egna barn. Hans egna barn i vanliga Facebook-bilder. Bilder från hans exfrus konto. Vad är det för bilder? Jo, de har precis sprängt en sån här som man i kvällspressen brukar kalla för nätpedofilring eller nätpedofilhärva. Den största huvudmannen i det här råkar vara en av familjens absolut närmsta käraste vänner.
Nej.
Han har letat efter bilder på barn. Det är inte alltid att man vet vilka bilder de vill titta på. En del vill bara ha bilder på barn. En del tar ansiktet och klipper ihop med andra kroppar. En del byter ut bilderna på barnen och sitter och äter glass. Då byter de ut det till någonting annat.
Nej men gud!
Ja.
Ja.
Och jag har ju sett klipp, jag har sett alltså utklipp ifrån just såna här när polisen har sprängt så här darknet-härvor med just övergreppsmaterial på barn. En del vill inte titta på övergreppsmaterial, en del vill bara titta på barn. Och då kan det vara smygfotat från stränder eller just klassiska skrytbilder när föräldrar lägger upp bilder på sina barn i bikinis eller rumpbilder på semester och så här. Och hur de skriver om de här barnen, alltså i kommentarsfälten.
Mm.
Det är så vedervärdigt och jag vet att det finns de, jag vet verkligen, jag vet ju det för att jag blev taggad i ett inlägg som Bingo Remer hade gjort på sin son när han stod naken i en dusch och då var det någon som hade taggat in mig där. Jag brukar verkligen inte liksom ha, jag brukar inte gå in i diskussioner om det här, föräldrar får göra vad de vill, men man ska vara medveten om att alla bilder som man lägger ut tillhör ju alla.
Mm.
Och jag vet inte om man själv som förälder kanske skiter i det. Okej, det finns pedofiler, jag skiter i fuck it. Det här är mitt barn, jag ska kunna visa upp mitt barn. Men vill verkligen barnet det? Alltså vill barnet verkligen bli filmat, uppvisat hela tiden?
Mm.
Alltså man måste ställa sig den frågan. Jag blir så ledsen över föräldrar som känner att, jag tänker på hon Gwyneth Paltrow.
Mm.
Det var hon som på sätt och vis ändå råkade typ mynta det här begreppet sharing. Att man blir en bättre förälder om man visar upp sitt lyckade föräldraskap. Mm. Och hennes dotter Apple, när de satt i liften och skulle åka skidor, de hade hjälm och goggles så att de syntes ju inte ens. Och mamma tar en bild och lägger ut det på Instagram. Och Apples kommentar blir då, du vet mamma att du ska inte posta bilder på mig utan mitt samtycke.
Just det, den blev viral.
Ja, gud ja, att den blev.
Ja.
Jag tycker, jag brukar följa rätt många så här stora konton som, eller jag brukar inte följa, att jag tittar på dem ibland. Och jag tycker mig se att barn runt 8, 9, 10 när de börjar bli medvetna, att de ofta inte vill vara med.
Mm.
De tittar bort, de höjer handen, ta bort mig, sluta mamma, lägg av, du ska inte filma mig. Mm. Och då är det många föräldrar som säger, det enda barnet man får filma är den minsta bebisen som ligger i vagnen.
Mm.
Men varför måste du visa upp ditt barn hela tiden?
Mm.
Duger inte barnet ifall du inte får andras bekräftelse? Eller vadå?
Det är väldigt intressant.
Ja, men det man måste bara fundera på. Eller?
Exakt, verkligen.
Jag lägger upp bilder på mina barn kanske någon gång ibland.
Mm.
Men det brukar vara bilder där jag själv är med. För jag vet att det är svårt för de där som håller på med bilder och att titta på en 47-årig tant samtidigt.
Mm.
Och så brukar jag ha typ, nej men du vet, en cykelhjälm eller ridhjälm eller att de har kläder. Och framförallt att jag frågar ordentligt innan just.
Mm.
Men jag är jäkligt noga faktiskt.
Ja. Ja, jag lägger ju upp editar mig ibland i stories och sen ibland någon bild ofta där jag också är med.
Ja, det är
och
bättre.
Aldrig avklätt. Men jag känner ju också att så här, det är hela tiden avvägning och det går i perioder där jag har henne mindre med och sen ibland så börjar jag, jo men det här var roligt och sen vänta nu, är det här alltså,
för vems skull alltid, tänker jag man måste
ja,
fråga sig.
Ja, det är också
sig.
Det. Och man kan alltid bli bättre. Man kan alltid skärpa till sig. Och man kan alltid liksom, nu vet jag också att det är många av mina influencerkollegor som får ju barn just nu.
Mm.
Eller bebisar. Och det har varit en trend att man så här, följer barnets utveckling i detalj. Ja. Så här, ja, men det här kan min bebis göra, så här går det och så vidare. Jag säger inte att det är fel. Jag är bara så här, jag valde att inte göra någonting sånt med mitt eget barn. För att det blir så mycket information som ska liksom ut där på något
Men jag tänker så här att min dotter älskar ju Arnold, Margot Ditts unge. Hon älskar ju honom. Men jag tänker också så att det blir liksom på något sätt och vis hennes businesspartner från start. Alltså verkligen. Från det att han föddes.
Ja.
För det var väl ändå i och med det som hon egentligen blev känd.
Ja.
Så att jag tänker att jag tror ju såklart att hon gör världens avvägningar.
Mm.
Men kommer han vilja det här när han är 20? Alltså så.
Mm.
Bara fråga sig frågan.
Ja.
För man kan inte vara så kortsiktig. Man måste man måste alltid planera många, många år framöver.
Mm.
Jag tänker alltid på det när jag går in i samarbeten. För nu i jag skulle inte säga, men det är ju faktiskt en fjärde bok som är avtalad och klar.
Ja, grattis. Mycket bra.
Ja, och den kommer augusti 2021. Och ja. Då har vi några partners i det. Precis som jag har i Värsta bästa hälsan så har jag ju Sissela Natli, Martin Lossman, Christian Benedikt, Karin Gunnarsson. Jag har ju alltså partners och då tänker jag så här, de här måste man kunna leva med i många, många år. Mm. Så det de partner vi ska ha till sändboken som kommer bli ännu liksom viktigare faktiskt och svårare ämne. Det är ju for life faktiskt.
Det är så.
Ja, och då tänker jag att man måste vara långsiktig i det man gör. För att allting som du postar nu, det kommer du ju kunna recappas i om 20 år.
Exakt. Och om man har lyssnat på hela det här avsnittet och känt att så här, åh gud, jag har fått med mig så mycket och jag vill göra så mycket gott för mitt barn. Men jag vill också, man vill göra gott liksom, och man blir så berörd av allt du berättar. Mm. Så här, var kan man börja någonstans? Mm. Så här, var kan man titta eller vad ska man tänka på eller bara börja?
Jag tänker så här. Jag tänker att du har rätt mycket olika varianter, många olika varianter av följare och lyssnare. Mm. Man behöver ju inte ha egna barn för att ta till sig av det här. Man kan ha syskon, man kan ha kusiner, man kan ha gudbarn, man kan ha tusentals anledningar att prata med barn. Och det bästa är ju bara att få igång snacket. För att jag kommer aldrig glömma den här tjejen som satt. Jag hade ju faktiskt precis så här samtalsrum som vi sitter nu. Såg det ut typ på mitt rum. Och alltid så här med stolar. Och då så sa hon så här. Hon bara, shit vad du är konstig. Det känns som att du är på riktigt intresserad av det här. Mm. När jag pratade, för på den tiden var det mycket så här Kick och Ask. Och, alltså de här gamla varianterna. Du kommer ihåg Lundestrom, Playhead. Mm. Ja. Ja, du vet. Bilddagboken och allt det här. För du är uppvuxen med på ett annat sätt. Men jag tror att många vuxna inte är det. Är man sen i så här perfekt ålder som man är typ så här 25. För då har man med sig sin egen uppväxt. Egen prägling av ens eget liv där. Men att man är nyfiken. Att man på riktigt visar intresse. När min son ropar på mig, kom du måste kolla, för han håller på att verkligen lära sig flera olika typer av volter i studsmattan. Jag kollar på honom när jag volter. När det är en fotbollsmatch, vi hejar på. Men när han gör mål, ja, just i Rocket League tycker jag inte är så kul. Men just när du har kommit till Fortnite, han får inte spela det egentligen enligt ålder. Men han har öppen dörr och vi står där. Då brukar han ropa när det är tre kvar när han spelar på solo. Ja. Han bara, kom. Och så får vi stå bredvid och heja på. Och vi ser exakt vad han gör. Jag vet precis hur det funkar. Mm. Lika mycket som i fotbollen. Mm. Alltså att man är närvarande. Mm. Nyfiken på ett sunt sätt. Närvarande. Men, helt ärligt, blir du orolig, agera. Mm. Agera.
Och hur agerar man?
Då får du ju säga till ditt barn, så här, vet du, ärligt, jag ska vara ärlig med dig nu. Jag är din vårdnadshavare. Det här är mitt ansvar. Vem är det som äger telefonen? Jo, det är oftast en vuxen i familjen. Barn äger väldigt sällan sin egen telefon och har ett eget abonnemang i sitt eget namn och betalar räkningen. Mm. Det är du som är ansvarig. Mår ditt barn dåligt och blir utsatt för brott? Mår ditt barn dåligt och utsätter andra för brott, så kommer du ändå bli involverad som vuxen. Så är det bara.
Och då man tänker så här, men det var väl inte så farligt. Det här kan ju inte vara ett brott. Och vad det nu kan
det
vara.
Det är skitsamma. Det där är en väldigt bra fråga för övrigt. Man behöver ju inte vara säker på att det är ett brott man anmäler. Mm. Man anmäler en händelse som känns fel.
Just det.
Och det är så här att det är bara en enda anmälan som behövs. För att polisen sen ska kunna börja jobba i ärendet och kunna identifiera andra barn. De här 83 barnen vi pratade om i Star Stable-härvan. Där var det ju alltså en förälder, ett föräldrapar som hade anmält vad deras dotter var utsatt för. Mm. Och sen börjar polisen nysta. Man hämtar hårddiskar. Man hämtar telefoner. Den här personen hade också begått brott på sin mammas dator. I norra Sverige. Ja, så man hämtar in alla varianter av hårddisker som finns. Oftast brukar det faktiskt vara att man får hämta jobbdatorn. Jobbdatorn brukar ju vara nerlusad med massa skit. För att man inte vill att någon i hemmet ska kunna gå in på samma dator.
Ja, alltså det, man kan bli helt chockad över det. Men jag har en person som berättade för mig att på hennes jobb så hade en person som jobbar som psykolog kollat på porr på arbetstid.
Det är också därför som man kan sätta in mjukvarufilter, att det går larm till arbetsgivaren. finns det ju,
och då blir man så här, den här personen tar hand om människor som mår dåligt,
ja, i sin psykologgrad.
Ja, men jag tror att det är, ja, och det är så viktigt att säga det igen. Alltså, det är de vi minst anar. Det finns inget facit för hur en förövare ser ut.
Nej, vårt facit för en förövare var ju han som dömdes igår, den 13 maj 2020, måste vi ändå säga vart det är i tiden.
Ja.
Han dömdes ju för de här brotten mot barn på förskola i Botkyrka.
Just det.
Han hade hållit på i många år. Han har jobbat som barnskötare i många, många, många år. Föräldrar hade ju varit oroliga och larmat. Men där blev det också så att han dömdes för barnpornografi, och där går ju polisen in och då tömmer man ju datorerna och hittar. Men det som är det superviktigaste med just polisens arbete, jag fattar att man vill sätta dit förövaren, men man vill ju rädda barnen.
Mm.
För bakom varenda, som det som fortfarande heter juridiskt sett, på juridiska som jag brukar säga, barnpornografi, det är ju ett dokumenterat sexuellt övergrepp.
Mm.
Det är ett dokumenterat våldtäkt i många lägen. Det är ju alltid ett barn på riktigt som blivit utsatt på riktigt, som någon har filmat eller fotograferat. Så att det blir ju också en evig utsatthet eftersom de här bilderna delas och skickas runt bland de här förövarna, de som gillar att titta på det. Men där går ju polisen in, och det viktigaste de har, helt ärligt som jag tycker, de ska lagföra givetvis, det står i polislagen, men de ska också identifiera barnen och rädda dem ifrån de här situationerna.
Mm.
För den här förövaren har ju dokumenterat också på arbetsplats. Det gör de ju.
Oh.
Mm. Och de barnen kan man inte skydda, för de är för små.
Ja.
Hur ska man kunna skydda ett spädbarn som någon byter blöja på? Hur?
Nej.
De vet ju inte ens vad de är utsatta för. De har inget språk.
Mm.
Och där kan jag säga, tror jag, kanske eventuellt skulle kunna varit en förklaring till att jag ville att mina barn skulle vara blöjtorra innan de börjar på dagis.
Mm. Såklart.
Ja.
Ja, en sista grej jag tänker på. Jag vet inte... Jag vet inte om du har du har säkert något bra att säga om det här. Men jag upplever och har fått uppfattningen av att när någon, som du beskrev, han som kom in och vittnade och sa det gäller dina barn, dig är en nära vän. Att i samhället och bland oss så finns det en sån ovilja att förstå att någon i ens närhet kan vara pedofil.
Mm.
Att man nästan skyddar förövaren. Elaine Eksvärd har ju pratat jättemycket om det när hon blev utsatt, och att liksom man skyddar den för att det är så, man kan inte ta in det. Och nej, men inte han och inte den. Alltså, vad är det för fel på oss?
För så är det väl. Det är väl klart att det är så. För att dels är det så att... Alltså,
det jag menar är att man misstror gärna barnet. Eller typ den vuxna som blev utsatt när det var barn. Då misstror man den. För att det är för jobbigt att ta in sanningen. Eller så.
Jag vet inte. Jag tror att det ligger olika nära till hands. Jag kan ju istället hamna i lägen där jag tyvärr misstror alla. Det tror jag på riktigt. Att vi, många av oss, och jag kan också säga, nu är jag väldigt ofiltrerad som det heter det. När jag jobbade med det här som mest, då hade vi kanske inte världens bästa sexliv.
Nej.
Det kan jag säga, att det vittnar ju rätt många poliser om, att det går ju, man blir förstörd for life.
Mm.
Kanske inte for life, det låter drastiskt, men man blir väldigt påverkad.
Mm.
Och skydda förövare, jag tänker på en flicka som det dömdes i det här ärendet. Hennes farmor träffade en ny man och han utsatte henne för övergrepp.
Mm.
Och när hon anmälde så sa farmor, hon vägrade tro på det. För det blir ju också en kritik av henne, att hon har valt en man. Så, för så hon tar ett försvar. Det blir så här medberoende försvar på något sätt. När han dömdes så splittrade det hela familjen. Precis som du säger att Elin har pratat om. Det splittrade hela familjen. De flyttade, farmor och farfar. Och den här farfaren var ju inte, ingifte farfaren var ju inte genom ond. Han hade lärt henne att cykla och simma. Han var ju en snäll person också.
Ja.
Förövarna är ju inte bara... De är inte sadister dygnet runt. Liksom. Mm. Utan de kan ju också vara den som plåstrar om ett sår, tröstar, läser läxor, allt det där. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på den här frågan. Jag tror att man vill ju inte att det ska ske. Och jag tänker på att en del tar till sig av, en del läser ju inte nyheter, för det är så mycket tråkiga nyheter. Jag vill inte läsa nyheter så. Nej, fy, kan vi inte prata om något trevligt istället? Det blir ju lite så. Och alla är olika där, tror jag. Jag tror däremot att någon gång kommer de vakna upp. Tyvärr så kanske det blir för sent.
Ja.
Då önskar man att andra människor runt omkring dem har tagit den här rollen, tagit det här snacket. Jag brukar också blunda ibland. Jag brukar kunna välja bort vad jag ska läsa om och inte. Mm. För jag vet vad som sätter sig i mig. Och ibland måste jag ta en paus. Men jag tycker att det är naivt. Och jag tror att det undanhåller livsviktig information från våra barn. Mm. Om vi inte pratar om det.
Ja, ja nej. Det är, ja, man vet inte hur man ska hantera hela den biten. Jag ska ställa en fråga som jag alltid avslutar med.
Ah.
För nu är det dags att avrunda tyvärr. Ah. Jag skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst.
Ja, ah, det är samma.
Men frågan är då, vad är inte som det ser ut?
Vad är inte som det ser ut?
Väldigt bred fråga. Tolka hur du vill.
Herregud, vilken svår. Jag tänker så här, såklart, direkt går man in på Instagram och bilder, men sen samtidigt finns det de som verkligen visar upp det verkliga.
Mm.
Och nu finns det någon studie som är gjord att vi följare, vi som tittar, uppskattar mer det här verkliga content. Mm. Alltså, så. Jag tycker, jag lyssnar ju verkligen jättemycket alltid på Carolina Gynning och Carina Berg. Jag tycker att de är så jäkla roliga. Och Carolina Gynning har ju räknat ut att hon har lagt, jag vet inte vad det var, ifall det var typ så här 200-300 000 på Botox.
Åh jäklar.
Ja, och nu har hon ju slutat med det helt och hållet. Och hon tycker själv att hon är mycket finare.
Ja.
Så, men det blir ju alltid det här svåra att svara på. För det blir som att man inte ska låta någon hålla på med sådana grejer. Var går gränsen för skönhetsreglering? Är det tandställning?
Ja.
Eller vita, tandkräm som ger vita tänder? Men rätt mycket är väl inte som det ser ut. Men det har väl alltid varit. Mm. Korsetter, operera bort reben, eller på att säga. Mm. Jag ser ju inte heller ut så här när jag vaknar.
Nej.
För då hade du inte velat ha mig här.
Säger du? Det vet man inte, det här, jag visste.
Nej, men... Ja, nej, men ingenting, tänker jag. Alltså, ja. Min hund, jag klippte ju henne precis i coronatider. Jag fick ju klippa henne själv. Hon ser inte heller ut så som hon borde se ut.
Nej.
Nej, jag vet inte. Vilken svår fråga. Inte,
ja, nej, men det är väldigt roligt, för att alla tolkar den på extremt olika sätt.
Ja.
Och det var intressant att du hamnade i så här yta någonstans, utseende yta och liksom verklighet versus det fixade och så här.
Ja.
Ja, väldigt intressant. Mycket spännande.
Det kanske säger en hel del om mig.
Jag vet inte.
Eller hur?
Kanske.
Ja.
Okej, din bok Värsta bästa hälsan, ja, den kommer i juni.
Juli, slutet av juli.
Ja. Jättebra, mm. Och den måste ni då gå och köpa.
Återigen en målgruppsbok, 9-12.
Ja.
Men jag vet att Värsta bästa nätet har ju lästs av 7-åringar ihop med syskon och av de som går i 7:an.
Mm. Och man hittar ju det på Instagram, Maria Duva.
Ja.
D-U-F-V-A,
ja,
ska tilläggas. Så följ Maria där. Och om man vill ställa någon fråga kan man göra det i DM eller mejl. Eller
ja.
Så.
Ja. Gärna, för jag brukar posta dem. Jag repostar dem alltid med samtycke, anonymt. Ifall de vill det. Och det är enda sättet vi ska lära oss. För vi sitter här allihopa tillsammans. Ja, och nu när jag går härifrån ska jag posta ett tips som jag precis fick när jag kom hit.
Ja.
För då har jag faktiskt... Jag visste inte det här, men App Store gör tydligen artiklar. Visste du det?
Nej.
Nej? Så de i sin App Store-lista där, då finns det artiklar insprängt. Och då finns det TikTok för föräldrar.
Nej, vad bra!
I know!
Gud, vad bra!
Och jag har läst hela artikeln. Den är bra.
Och det man kan säga är väl också att om alla appar så kan man väl alltid reglera inställningarna i alla appar.
Och då ska
jag
säga att det bästa man kan göra är att göra från början. Inte gå in efter 3 år på TikTok och göra om det. För då tappar man liksom hela sitt flöde. Alla kompisar försvinner.
Just det.
Så att det där, by default, alltså precis när du laddar ner appen, det är då du ska...
Just det.
Och har du många unga lyssnare?
Ja, inte tonåringar.
Jag tänker på att du har många
19,
med...
18, 20... Ja. Jo, det är för sig, det är ju tonåring 18.
Och de som håller på att få bebisar pratar också om.
Ja.
Det finns ju safe, det finns verkligen safe spel nu. Mm. Childhood har gjort, eller för deras välgörenhetsorganisation så har de gjort Chest Quest. Mm. Ett roligt spel utan chatt för små barn. Just. Och inte bara det här de håller på och hoppar och tjänar poäng, du vet, hoppa på tågen och det här. Ja. Så det finns ju bra spel också.
Mycket bra.
Mm, fast den branschen behöver utvecklas. Säkra och roliga spel.
Ja. Gud vad bra. Jag tar med mig mycket från det här samtalet. Framförallt så blir det så att man får fan inte blunda för verkligheten.
Nej.
Man måste ta in hur det faktiskt är. Och inte vara, man får inte vara naiv i det.
Och gärna prata med alla barn som ens barn hänger med också.
Just det.
För du är ju beroende för om hur Edits kompisars föräldrar håller på. Vilka filter de har på datorn hemma. När hon är hemma där och leker.
Man måste teama ihop sig.
Jag vet. Bra. Bra. Sjukt bra. Med mormor, morfar, farmor, farfar. Alltså allting.
Prata om allt som känns lite jobbigt och svårt.
Vi måste fast det är inte svårt. När vi väl har gjort det så är det inte svårt.
Nej.
Jag kan prata om allt nu.
Underbart. Tusen tack för att du ville komma hit. Och följ Maria, köp hennes böcker, läs och ta till er. För det här är viktiga grejer. Tusen tack, vi hörs nästa vecka. Puss och kram.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.